Jag har lite svårt med det där när jag känner hur rädslovågorna går och att man känner att nu jävlar är det livsfarligt och att man ska känna sig som att man bodde i Sarajevo under när prickskyttarna var ute så fort man ska gå ut med soporna.
Ja,
så att jag
men det är inte så du tänker. Så tänker jag när jag är ute med soporna. Nu har jag rört det där handtaget. Men jag undrar nu vem som var och tog här innan. Eller när jag är på
jag vill inte tänka på det viset. Då får jag ju hela mitt goda humör förstört. Ja,
jag kan inte låta bli. Det kommer ju per automatik.
Jag känner ju då att jag blir paranoid och då går det ju aldrig att sätta stopp på det där. Då är man ju tvungen att ha total skyddsdräkt ungefär som de som åker till månen för jämnan.
Det är ju så trevligt att få träffa dig igen. Det måste ju vara över ett halvår sen sist.
Ja, jag har inte räknat dagarna.
Men länge sedan var januari tror jag det var.
Ja.
Och Jesus, vad mycket som har hänt.
Ja, men hade inte coronan börjat lite lätt?
Nej, det hade det nog inte. Under radarn låg det fortfarande då. Inte i februari då Tegnell började säga att det var ingen fara för det var bara en förkylning.
Så var det.
Eller hur det nu var. Och sen hände det grejer. Ja, och jag började betrakta dig som mitt ögas husfilosofer nu. Så att,
ja, det är ju smickrande.
Ta oss an det här på något vänster. Ja, lös fråga då. Hur har reaktionerna gått sedan coronakrisen startade?
Så du menar hos mig?
Ja, hur har du tänkt?
Hur jag har tänkt? Ja, alltså det här med coronan. Jag tänker börja med att säga det att det är ju en väldigt obehaglig och konstig sjuka. Jag menar, får man den lindriga varianten så går det väl an. Men den har ju tagit kål på rätt mycket folk.
Ja.
Och sen finns det tydligen en långdragen historia också. En del säger ju att de har haft det i ett halvår och att de har mängder av konstiga symptom. Så jag är ju ingen läkare, men jag är glad för att jag inte har haft skiten. Eller i så fall har jag haft den lindriga varianten som jag inte märkte.
Ja.
Men jag är ju otestad.
Ja, det är samma här.
Ja.
Hur känner du inför att träffa mig då sådär?
Jag har inga problem med det. Alltså jag är väl lite ödesinriktad sådär, så jag tänker att inte dör man bara hux flux som en ren olyckshändelse utan det gör man väl för att livet är slut.
Ja,
det är väl därför man dör.
För att det var meningen då? Eller?
Ja, jag är inte... Jag hör till de som inte tror på att man dör utan anledning. Eller vad man ska säga, hux flux som en dålig slump.
Nej. Jag vet inte, jag var ju rätt orolig i början och sådär. Har väl en del åkommor som placerar mig lite grann sådär löst i riskgruppen. Ja. Och du är ju lite till åren kommen.
Jag är 74. Jag räknas ju som riskgrupp. Men alltså jag kan inte säga att det har oroat mig något nämnvärt. Utan jag tänker så här att jag klarar nog det här. Jag har lite svårt med det där när jag känner hur rädslovågorna går och att man känner att nu jävlar är det livsfarligt och att man ska känna sig som att man bodde i Sarajevo under när prickskyttarna var ute så fort man ska gå ut med soporna.
Inte så du tänker. Så tänker jag när jag är ute med soporna. Nu har jag rört det där handtaget. Men jag undrar nu vem som var och tog här innan. Eller när jag är på
Jag vill inte tänka på det viset. Då får jag ju hela mitt goda humör förstört.
Jag kan inte låta bli. Det kommer ju per automatik.
Jag känner ju då att jag blir paranoid och då går det ju aldrig att sätta stopp på det där. Då är man ju tvungen att ha total skyddsdräkt ungefär som de som åker till månen för jämnan.
Jo.
Nej, så jag ser det mera som mental hygien och inte oroa sig i onödan. Men jag är väl inte dumdristig. Jag menar, kommer det någon att hosta så hoppar jag väl åt sidan. Det är
jag var på mataffären och strosade vid tvättmedlen och så kom den herre förbi. Och precis när han var jäms med mig så kom det en sån här. Liksom. Ja. Nej, tänkte jag nu.
Då Det var så det slutade.
Jävla idiot, tänkte jag bokstavligt talat. Gå ja. Och hosta och nys någon annanstans.
Ja, nej, men då kände du det som att du var beskjuten av hagel.
Ja, precis. Nu var jag på bron där i Sarajevo.
Ja. Ja. Nej, men alltså jag kan inte. Nej. Jag kan inte tänka så. Jag tänker att det ordnar sig. För att jag känner också att det, om vi alla blir maximalt misstänksamma mot varandra, så det är ju något konstigt med det där. Om det där äter sig in, så tittar man på varje människa som en potentiell mördare.
Ja, just det. Ja, det är de ju.
Ja, men alltså, det blir ju en väldigt konstig stämning i samhället. Människan är väl bäst när vi gillar varandra och inte är misstänksamma.
Ja, just det.
Det blir något konstigt med det där. Och nu känner man ju, nu är ju den här ångesten, den är ju släppt ut som anden i flaskan. Så nu kommer det ju att sluta med att vi måste ha munskydd också. Men ja, det har ju blivit så att ingen får ju dö i det här. Så har det har ju utvecklats åt det hållet. Att det är ju den sjuka som ingen får helst ska dö i. Men det är ju många andra sjukor som man fortfarande får dö i.
Ja, men det har vi väl diskuterat någon gång. Det med sjukvården och vilken dödsorsak som är tillåten.
Ja, jo.
Vad får man dö av utan att sjukvården börjar protestera?
Ja, utan att det blir sjuhelvetes liv.
Ja.
För jag menar, det blir någonting konstigt. Alltså, ibland när man har den här statistiken så börjar jag tänka tillbaka på när man visade börsens upp- och nedgång på något ekonomieko någon gång.
Ja, det var poppis ett tag.
Ja, alltså då hade jag den vanvördiga, körde jag med det vanvördiga uttrycket att man hade kört upp tempen i mammons röv och så visade man feberkurvan. Men alltså, nu har man annan statistik. Det är ju, alltså man kan ju säga, det är ju inget att raljera över. Det är ju för dem det handlar om. Är det ju skitjobbigt, och för dem, ja, sorg och elände, det är ju, ja, men alltså på ett mera samhällsplan så, om man skulle ju kunna säga att man kan ha ett helt program där man har direktsändning från olika sjukhus och hur dödsstatistiken utvecklas av olika orsaker.
Mm.
Det skulle man ju kunna ha en sajt, kanske på nätet, där man kan studera i realtid när dödsfall, det är ju ändå 90 000 personer om året som dör. Även om inte en enda jävel har dött av corona.
Ja, just det. Hur många hjärtinfarkter och vad
alltså det, och vad ska man göra för att förhindra det? Ja, här när det gäller coronan då, som man inte får dö i, så går det nästan hur långt som helst. Men jag menar, ska man ha samma inställning i förhållande till orsakerna till hjärtinfarkter och annat, så får väl folk inte stressa, inte äta vad de vill. Det måste väl vara någon representant hemma och kolla så att man inte äter fel saker. Och, ja, så att det är någonting. Jag gillar ju frihet.
Ja. Men om vi går in på, jag vet inte riktigt vilken ände vi ska, jo, men så här tänker jag. Du är ju ändå liksom en sån där framtidsfilosof, eller jag ska säga, som vill se utveckling och som sker under längre perioder och sådär. Ja. Jag fick ändå för mig att när det här kom, att du tänkte att det här var en, nu har en lucka öppnats i universums bröst här. Eller vad har hänt?
Ja, alltså jag tycker att det finns mycket med det här som är, alltså saker går ju till ytan. Jag tycker ju att folk är lite för nervösa och vill utvärdera för tidigt. Jag menar, nu håller man på med Tegnell här, och då känner jag att, och klagar på honom och säger att den svenska strategin har tagit livet av folk i onödan och sådär. Och tänk, ja, det är lätt att säga. Ingen jävel vet om det ens hade dött 10 personer färre om vi hade haft en annan regering och en annan gubbe där. Det är ingen som vet. Och om vi hade haft en annan strategi, ja, man kan ju utgå ifrån att det var helt säkert att massor skulle ha klarat sig då. Men man vet ju inte. Utan det är ju man antar det för att man ska kunna få den rätta indignationsnivån. Man kan säga, hade jag fått som jag hade velat så hade 10 personer dött. Och det är ju mer än 5000 färre. Se, här har ni dödat 5000 personer. Men ingen vet ju. Alltså att man spekulerar och blir upprörd och attackerar. Men man har ju inte några vetenskapliga bevis, utan det är ju bara någon slags reklamkampanj, teoretisk reklamkampanj för olika personers mycket bättre omdöme. Men det är inte testat, man jämför med andra länder.
Ja, Norge till exempel.
Ja, men man vet ju inte vilka orsakerna är till varför det är så. Finns det 10 orsaker till varför, eller 15 eller 20 orsaker till varför det finns skillnader, så vet man ju inte vilka de är. Och man vet inte hur de hade påverkats av annan politik. Jag tycker man är alldeles för hetsig med utvärderandet, så tänker jag. Jag tycker det blir irrationellt och styrt av medialt ståhej. Ja. Sen finns det väl anledning att tro att sättet som man har, alltså det här, de flesta har väl dött på åldringsvård, och det finns väl anledning att förmoda att inställningen där till äldre personer och behovet av att det inte ska kosta för mycket och vissa andra attityder som man har ökat det hela. Och sen att beredskapen har varit för låg, men det är ju gemensamt för alla. Det är ju inte så. Det har man ju jobbat för i decennier, att ha dålig beredskap.
Ja, jo, det är klart.
Och sen kan man ställa sig upp och säga, titta, ja, det är Sossarna och Miljöpartiet. Misstack.
Men det har ju kommit några rapporter och de har sagt att nu måste se över det här, och det här, vi har för dålig beredskap.
Ja, visst.
Men det har de bara...
Ja, det är klart att man bara har gjort det eftersom man vinner val på att sänka skatterna. Jag menar, man kan ju från Moderaternas sida vara upprörd över att olika saker inte har gjorts, men Reinfeldt gjorde väl inget annat än sänkte skatterna?
Nej, och de har väl gemensamt demonterat försvaret, alltså till exempel. Militära försvaret.
Ja, till exempel. Men alltså det är klart att det hade varit bättre om det hade funnits mera beredskap, mera gammaldags beredskap med olika typer av skyddsutrustning och annat. Det var väl en parodi där i början?
Ja, ja. Jag har alltid tolkat det som att man... Det här med att man säger att nej, ni behöver inga munskydd ute i stora vida världen. Beror på att det inte finns munskydd i alla.
Alltså, man gör en dygd av nödvändigheten, ja, som det heter.
Ja, ja.
Jo, men alltså, det är klart att det finns en hel del sånt. Men sen blir det då de här mediala övertonerna. För som jag då hänger upp mig på, det är att det går ju an att spekulera om hur bra det hade gått ifall det hade gått på något helt annat sätt. Men alltså det är bara ett sätt att hålla grytan kokande, indignationsgrytan kokande. Och sen när det blir aktuellt då, alltså man kan ju undra varför det är så olika dödstal. Nu är jag inte så insatt i statistiken, men det finns ju länder som har följt en strategi som liknar Norges och Danmarks, som har höga dödstal. Är inte Belgien ett sånt land? Eller,
ja, frågan till mig.
Nej, alltså jag vet inte, men alltså jag har fått det intrycket i alla fall. Att det finns gott om länder som har höga dödstal, men med annan strategi. Men då fäster man sig vid att jämföra med Norden och tycker att ja, de är lika. Ja, det kanske de är. Men vad vet man? Så jag tycker det är sorgligt för dem som... Eller ja, de som har dött, de har det väl bra, men de som överlever och sörjer har det ju jobbigt.
Ja, det är jobbigt, ja.
Det är ju så.
Men jag vet inte om du noterar, jag tränar på att lägga in och ut snusen utan att röra i den.
Jaha, ja. Varför det?
Kan man lägga ut en instruktionsvideo sen.
Varför gör du det?
Ja, man ska ju inte vara fingrar i ansiktet.
Jaha, jag tänker inte alls på sånt.
Nej.
Men alltså, det enda jag reagerar på, det är väl om folk kostar och snorar och sådär. Och så möjligen tvättar jag händerna lite oftare.
Men det här med äldreboendena då har jag ju resonerat så att det är ju ganska många, förmodligen tänker jag, utan att veta själv, att det är många på de här äldreboendena som är väldigt sköra. Och det räcker med, det behöver inte vara covid-19, utan det kan vara
liten pust.
Ja, en liten som skälper.
Jag hade ju min morsa på ett sånt där hem i många herrans år.
Ja.
Och jag menar, hon var ju... Ja, hon sa ju ungefär så här: varför ska jag sitta här till inga nytta?
Ja.
Eller, varför ska det ha varit så besvärligt att komma härifrån? Det var liksom hennes kommentar till det där. Hon tyckte ju, vad fan lever jag för och sitter här och inte kan göra något vettigt? Vad är det här? Och det är klart att nu hann hon ju dö innan covid-19. Men jag kände ju som om jag skulle... Jag önskat henne, hon blev 95, ett längre liv för min skull.
Ja.
Det, alltså det klarar jag inte av, då tycker jag är grym. och olika typer av verk och åt sin mediciner. Och ensam, för hon var ju den enda på den där avdelningen som inte var igenslammad i hjärnkontoret också. Så hon kände sig ju där, där satt hon ensam och mådde pyton och undrade varför hon inte dog.
Mm.
Och det är klart att det är nästan som man känner det som, hade covid-19 kommit då, så är det ju nästan som en chans som yppar sig för att slippa något som, man kan ju inte sjunga studentsången på de där ställena, så en ljusnande framtid, en ljusnande framtid är vår. Mm. Det funkar ju inte, va, utan folk vill ju, många vill ju vidare.
Många har ju ställt sig frågan också, varför har de inte fått intensivvård, många av de här äldre? Och det, vi intervjuade ju i kanalen här tidigare en smittskyddsläkare, Anders Nystedt. Han sa ju att när man är så pass gammal och skör, då är det liksom ingen idé, sa han, att lägga in någon i respirator och sådär. För man kommer inte ur den.
Problemet är väl att för en del är det det. Man har ju, det är ju folk som har i 100-årsåldern överlevt känningen.
Ja, jo, visst.
Det finns ju alltid undantag.
Så precis. Så ja. Hur ska man veta vem som ska sorteras in? Och
jag, men jag har en vän som berättade om att när hennes mamma, det hade ju inte med covid-19 att göra, hon fick urinvägsinfektion när hon var 95 eller 96 och låg på ett sånt här hem. Och då skulle de ge henne palliativ vård och inte ge henne vanlig medicin.
Jaha.
Och då blev ju min vän rasande och sa, men vi kan väl fråga morsan, hur vill hon ha det? Så hon frågade sin mamma om hon ville bli hjälpt att dö. Och då sa hon, du kanske är så trött så du vill. Nej, så trött är jag inte, sa kärringen. Och så levde hon i 2 år till.
Ja.
Så att det är möjligt att man har haft för vana att ta chansen och byta folk på de där boställena när de får någonting som skulle kunna ta livet av dem om de inte får adekvat medicinering. För då skulle de inte ge henne antibiotika. Så det kanske är så att man har tänkt så i alla tider och så fortsatte man att tänka så. Jag vet inte, det är bara en spekulation. Men det där är ju en sån här personlig anekdot, att hon räddade ju sin morsa.
Ja, lite KV-penin eller vad det nu är.
Ja, någonting, va. Men då skulle man istället ge palliativ vård. Så att det är väl möjligt att det har funnits rutiner som har också bidragit till att öka dödssiffrorna. Och jag har ju läst lite andra saker där man ju pratar. Det är också väldigt angeläget, eller strid om vilka mediciner som fungerar. Det är väldigt viktigt att bandlysa vissa saker. Jag är ju ingen läkare, men mycket tjafs om hydroxyklorikin eller vad det heter. Stora doser av C-vitamin. Och i vissa kretsar så flyter det ju runt och påståenden om att de verkligen har verkan. I synnerhet om man sätter in dem tidigt, är det där med hydroxyklorikin. Men då säger de att istället så testas de på, i slutstadiet när det inte har någon verkan. Nej, just det, och sen förbjuder man det. Och kommer man in i det sättet att tänka, så tänker man ju också, det finns ju incitament i sjukvården att tjäna pengar. Alltså läkemedelsbolagen. Det är klart att vaccinera hela jordens befolkning, det är ju pengar att göra.
Oh ja. Det är därför det är en massa såna här vaccinförsök nu. Och då, jag hörde på nyheterna, EU håller väl på att skriva kontrakt med olika såna här läkemedelsbolag. Utifall att de får rätt på det där, då har EU då någon slags option på att köpa vaccin.
Ja, men alltså jag tänker på Claes Eriksson, gjorde inte han i någon film någon gång, alltså Galenskaparna, att det kommer in några på det här läkemedelsbolaget, som det var en sketch, som man säger att de har botemedlet mot förkylning och det kostar bara permanent botemedel för förkylning och det kostar bara 25 öre och den här, ja, alltså med reservation för mina minnesfel. Men alltså då blir ju direktören fullständigt vansinnig över att de hade hittat ett sånt billigt bot mot förkylning. Så det var han ju överhuvudtaget inte intresserad av, utan skulle det vara bot mot förkylning så ska det ju vara jävligt dyrt.
Ja, precis.
Så att dessvärre finns ju den typen av incitament då. Och då, det föder ju då i konspirationskretsar, så föder det ju idéer om att man först kokar ihop ett bra virus som man börjar sprida. En slags en bearbetning av marknaden.
Och så att, väntar man ett år.
Ja, väcka efterfrågan som det heter.
Ja, just det.
Jo.
Ja, en del riktar ju misstankar mot det här virus laboratoriet i Wuhan.
Ja, ja. Nej, alltså jag vet inte något om det där. Men, men jag läste någon artikel om att man att det, kan, att det finns forskning där man vill verkligen lära sig hur de här virusen tar sig in i cellerna. För då, man tänker ju oftast i bromsmedicintermer. Det är ju, skulle ju då vara mera precis än vaccin. Alltså att man tänker, ja men den här mekanismen använder det här viruset. Och då ger man bromsmedicin istället när det är reellt. Och då, då fanns det spekulationer i den här artikeln. Och jag har så dåligt minne. Men att man då framställer olika typer av variationer av kända virus för att verkligen detaljstudera mekanismerna som man använder, som virus använder för att infektera cellerna. Och att, man, och att det är fullt rationellt att göra detta för att hitta bromsmediciner. Och då, ja, och jag menar, jag, på mig gjorde det ett intelligent och plausibelt intryck att så kanske man gör. Och så kan man ju tänka sig att någon då tog med sig något ut. Alltså att inte eller, avsett.
Ja, just det.
Men alltså det spelar ju ingen, det spelar ju ingen roll. Nu är ju så att säga anden ur flaskan. Och jag känner, men jag känner ju också, det är ju någonting med det här med döden, va. Att vi har ju som, alltså mänskligheten har ju i alla tider haft döden gående vid sin sida. Det är ju bara nu ett litet tag som vi har vant oss av med det. Och tror att vi kan överlista den fan. Och att det finns mediciner och sjukvård. Men jag menar för 500 år sedan. Eller ja, 300 år sedan. Vad trodde folk? Det är klart de kunde dö vilken dag som helst av någon skitsjuka.
Ja, eller vad det nu var. Spanskan, ja. Och du var väl med Hongkong-svängen?
Ja, ja, men det, jag minns bara ordet Hongkong. Jag fick väl inte något särskilt. Eller jag kanske var sjuk, jag minns inte.
Hur gammal var du då?
Ja, när var det? Det var
50-talet. Va?
Ja, jag är ju född 46.
46, ja då hann du inte. Då kan du knappast ha någon minnen, tänker jag.
Jo, då, jag kommer ihåg det här med Hongkong. Var inte det 68 eller något sånt?
Ja, det kanske var.
Ja, ja, skitsamma. Ja. Men alltså, det har ju varit, farsan strök i alla fall inte med i spanska sjukan. Han var ju född 18.
Så. Och min mamma vet jag ju, en följeslagare som var under hennes barndom, det var ju sot, lungsot.
Ja, så var det ju. Ja. Min mormor hade TBC, lungsot.
Mm.
När hon, men det fick hon i slutet av 50-talet. Och var fortfarande kvar på sanatorium. Och, ja. Så att, jo, men alltså människan hade ju då ett annan inställning till döden. Alltså, det var en sån tung realitet. Så att man var väl mera tacksam för att man klarade sig istället för förbannad för att vitråkarna inte har räddat den trots att man är 87. Eller vad man ska säga. Det är ju, vi har ju fått väldiga krav. Samtidigt som det, till exempel det här med antibiotikaresistensens utveckling naturligtvis hotar hela verksamheten.
Jo, jo, just.
För det är ju inte så lätt att operera och hålla på. Det är mycket som blir hotat om antibiotikaresistensen tar över helt.
Jo.
Så jag sa att covid, men alltså, så jag tänker mest på det här med covid-19 som, eller jag har tänkt en del i alla fall kring det här att det har med vår inställning till döden att göra. För jag känner, för jag har ju den där uppfattningen då att man, jag vet inte, nu flyter Tage Erlander upp i mitt inre. Jag kommer ihåg något som gjorde intryck på mig med Tage Erlander när han var gammal och sjuk. Det var så, ja, han var inte rädd för att dö, sa han, jag har ju gjort mitt. Och så tänkte jag att i det ligger ju en slags känsla av att när man har gjort sitt, då har man inget att frukta. Då är det okej att dö. Sen har vi ju då lyckats övertyga oss om att alla fantasier som är trösterika om hur det är på andra sidan, de har vi ju då med vetenskaplig nit försökt att slå ihjäl så att man ska tänka sig att det är kolsvart, allt är slut. Och många tycker ju inte det verkar kul, utan man är ju lite kär i den varelse man är själv och skulle gärna bara vilja byta existensplan och liksom underhålla ett visst hopp om att det är något kul där på andra sidan och att döden är en port och sådär. Men då ska man ju ta på sig bära en skylt. Jag är känsloklen och intellektuellt försvagad, så jag tror att själen överlever döden. Jag är en fåne. Jag är inte en modern människa. Jag tror det. Och det är inte alla som gör det, men i smyg så är det ändå rätt många som tror att döden är en sak för kroppen och inte för medvetandet. Ja. Att någon form av medvetande klarar det hela. Och har man den uppfattningen, då har man ju också lättare för att försonas med att döden kommer när den ska. Och att man istället ska vara inriktad på att leva livet fullt ut. Göra det färdigt och sen gå. Fullbordan.
Ja, trots att jag inte är så där jättegammal.
Så vill du leva ett tag till?
Nej, men så har jag tänkt i de termerna av att jag har ju fått göra så mycket. Man upptäcker ju längre man lever att premiärerna tar ju som slut eftersom.
Ja.
Så man har varit på Atens flygplats och man har fått älska och så vidare. Med det. Nu är det väl mer barn än man tänker att jag är bra om jag är kvar ett tag till så man kan.
Jo, men man vill ju inte dö i förtid så att säga, men
ja, man är det här.
Alltså det finns ju teorier om sånt här, jag vet inte varför vi kommer ju in på det här, men det finns ju teorier som säger att det finns alltid två orsaker till att dö, en inre och en yttre. Och den inre orsaken är den viktiga. Sen blir det alltid en yttre som hjälper till. Man får någon sjukdom eller hjärtsnörp eller någonting händer, va. Men det finns en inre orsak som säger, nu ska jag byta skepnad. Nu, jag har gjort mitt som Pelle eller Karl-Erik. Va? Tack och adjö. Och då kan döden bli någonting helt och vackert. Man känner, om man lever sig in i det där och tänker på, då blir jag ju naturligtvis omedelbart sentimental. Alla människor som man har brytt sig om och känner att nu är det färdigt. Det var en ynnest att träffa er. Vi gjorde det här ganska bra. Vi hjälptes åt med olika saker. Men nu behöver jag upp eller bort härifrån och tvätta fötterna och blanda kortliken på nytt och köra vidare. Jag hör ju till dem som tror på återfödelse och sånt där. Va? Det gör jag ju. Av olika anledningar som har med mitt förvirrade inre att göra. Och känna liksom att det finns en evolution i det där och att då gör man sitt bästa och sen kommer man tillbaka i någon annan konstellation och så. Så kör det vidare. Och jag känner att det finns ingen flykt i det, utan det finns för mig bara en känsla av att verkligen göra det liv man har fått så väl man kan. Inte tänka att jag skiter i detta för det kan jag ta i nästa liv. Det är så tänker inte jag, utan jag tänker att jag ska göra allt jag kan för att vara en vettig människa. Sen är man ju liten och har liten räckvidd, men det är en annan sak. Så jag tror att de här sakerna om döden, de aktualiseras ju här. Det gör de ju.
Ja. Och så hur vi hanterar hot har jag funderat på.
Ja.
Och frågan jag har ställt mig, hur länge är hotet närvarande tills det normaliseras?
Mm.
Att nu är det så att vi har den här sjukan och den kan komma. Och till slut så blir det... Ja, då behöver vi inte ha några presskonferenser med Tegnell och mer, utan då har det blivit en del av vår vardag. Så
att säga. Jag kom på mig med att spekulera om att det inte skulle gå att hitta något bot mot den. Att den skulle vara vår ständiga följeslag.
Ja, det tror jag, utan att veta. Men,
så tänkte jag att det kommer ju att påverka oss ganska mycket om det skulle vara så. Jag menar det här med vaccin, det kanske kommer ett vaccin. Och det kanske fungerar. Och det kanske har biverkningar som är måttliga. Jag menar, det finns ju... Ja, nu får man ju inte säga något negativt om vaccin. Men det är ju bevisligen, vi körde ju, Tegnell var ju själv inblandad i det där vaccinet mot svininfluensan. Ja, det var ju massor av människor som fick narkolepsi, flera hundra personer.
Jo.
Och det, ja, då klart man kan, då, jag har tänkt så här då kring detta. Tänk dig ett lotteri med massor av miljonvinster.
Mm.
Och sen har man några, alltså, ungefär som Eurolotto eller vad det heter, man kan ju vinna upp mot en miljard. Men sen har man också vinsten skjuten i pannan. torterad och sedan långsamt strypt. Olika, ett antal sådana. Hur många tycker om att ta lotter i det lotteriet?
Jo. Men det är klart, om du inte har det där lotteriet överhuvudtaget, då kommer kanske ännu fler att skjuta i pannan. Det är väl det som är resonemanget.
Ja, jo, naturligtvis.
Ungefär som med poliovaccinet. Det kan jag inte, jag är expert på polions historia. Men det var väl lite si och så innan man fick till det där. När man väl hade ett bra vaccin på plats, då räddar du ju...
Jag är inte emot vaccin, men jag säger att det är inte okomplicerat.
Nej, det är det inte. Nej. Men det stöds
och det är enklare att
utilitaristisk filosofi som ligger till grund för resonemanget. Man kan rädda fler än man skadar,
ja,
så att säga.
Ja, men jag menar,
och då måste ju antalet som man räddar vara så här mycket fler.
Jo, men risken är ju, antingen får jag en sån där, jag menar, för de här personerna som har fått narkolepsi.
Ja, det var inte kul.
Nej, de fick ju sina liv förstörda av det, eller i alla fall allvarligt komplicerade av detta. Och det hade varit mycket bättre om de hade kunnat få frågan först om de eller att man hade kunnat avgöra att den biverkan inte kom. Ja,
men det var ju frivilligt att ta vaccinet.
Ja, hur frivilligt var det? Det var väl en...
Ja, det var stor press. Jag var en sån där som tvekade länge.
Ja.
Nej.
Men du tog den?
Ja, till slut tog jag den. Hela familjen.
Nej, jag tog den inte.
En första dos i alla fall.
Jag tog den inte.
Nej.
Så att man vet ju inte. Nu har ju Putin har ju redan fått fram ett vaccin. Så säger han. Och påstår att hans dotter har tagit det. Det tror jag inte på för fem.
Han testade på 74 personer.
Ja,
det låter lite väl optimistiskt.
Ja, men alltså vi får se hur det utvecklas.
Ja.
Går det så går det.
Nej, men jag kan väl hålla med om att vaccinfrågan är komplicerad. Men ja.
Ja, nej, men jag
men då är det väl för det mesta väldigt bra.
Ja, nej, men alltså jag håller med om att jag är inte emot vaccination generellt. Men jag kom in på det för att du sa det här om att hur man hanterar hot. Och det har stor betydelse att man försöker att förneka de problem som finns. Man vill inte nämna de problem som finns. Till exempel narkolepsi. Man säger ju, om man vill så kan man, vill ni ta den här risken? Det säger man ju inte. Utan man säger ju att risken är väldigt liten. Ja, jo, det är klart att risken är väldigt liten. Men för de som får skiten så är den ju väldigt stor.
Mm.
Och det...
Jo, visst.
Ja, och det är ju inte så att man, bara för att risken är liten så får man små konsekvenser. Utan risken är liten men konsekvenserna är stora.
Ja. Men jag tycker ändå, ja, men ta mässlingsvaccinet här då. Vi kanske inte ska fördjupa oss i vaccinfrågan.
Nej, vi skiter i vaccinet.
Ja, det är komplicerat men jag tror det har räddat många liv.
Ja, det är klart att det har. Det är klart att det har. Jag menar, jag är lite svårt för med mässlingen. Jag såg brorsan framför mig här. Det var ju på början på 50-talet där han var väl 3 år. Och jag hade ju halsfluss varenda jävla 4-5 gånger i rad där någon gång. Och provinsialläkaren Engelbrekt som kom och gav mig den välsignade penicillinsprutan. Och så såg han ju att brorsan var illröd. Och han hade ju mässlingen då och sprang omkring. Och då ville ju läkaren tar en titt på honom, men brorsan vill ju inte ha med läkaren att göra, så han skrik, jag är inte sjuk, jag har bara mässlingen, så han, och så sprang han och gömde sig. Så att det är mitt liksom drömminne över mässlingen, jag är inte sjuk, jag har bara mässlingen.
Jag är inte sjuk, jag har bara covid-19. Vilket får det väl bli då?
Ja.
Säger jag och hostar.
Oj. Ja, jo, men
jag skyller
alltså,
på luften här inne.
Ja, vi skyller på det. Eller så hostar jag tillbaka. Nej, men alltså, jag håller med dig. Det är komplicerat. Vi får väl se hur det utvecklas.
Ja, jag är ju... Eller var, jag är väl lite naiv. För jag tänkte så här... Ja, men något positivt som kommer att komma med den här covid-19 är i alla fall att vi får slut på identitetspolitiken. För att det fattar ju vem som helst att det är ju inte hbtq-frågorna som kommer att skapa respiratorer och sånt där. Utan det är ju något annat. Nu måste vi tillbaka till kärnfrågorna och sluta upp med det här. Tramset som jag tycker att det är... Det är säkert många som tycker att det inte är det. Men jag visade sig att jag hade fel.
Jaha, du tänker på något särskilt?
Ja, jag tänker på Black Lives Matter då, som dök upp mitt i det här. Nästan som ett brev på posten. Jag tänkte, jaha, men jag vet inte.
Jo, men du har ju rätt i det
där. Ihop med, jag har ju tänkt att det hänger ihop med coviden.
Ja, men alltså du har ju rätt på det sättet att vi har ju bara en viss uppmärksamhetsförmåga. Och covid-19 tog ju till att börja med all uppmärksamhet. Jag menar, förut så var det ju nästan all uppmärksamhet på Greta Thunberg. Mm. Och nu blir det all uppmärksamhet på detta. Men livet fortsätter ju. Och sen hände ju det här då Black Lives Matter. Men alltså det är ju inte svårt att förstå att det hände när man har ett direkt sänt mord. Jag menar, han, den där polismannens omdöme var väl så där. Att han som tog koll på George Floyd, tala om. Det är väl ett praktexempel på större våld än nöden kräver.
Mm, ja, självklart.
Ja.
Det är väl ingen som bestrider
han behöver sitt straff.
Oh ja, och det var väl ingen som tycker något annat än att det där var ju fruktansvärt. Och om det nu är så att det finns någon strukturell snedbehandling av svarta av polisen i USA, så ska man ju försöka komma till rätta med det. Det är väl inget konstigt. Det tycker väl alla. Black Lives Matter.
Ja, visst. Men men alltså det är ju laddat det här med rasism. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Men alltså människan, vi är ju en slags stamvarelser från början. Det var ju inte så att vi föddes som omisstänksamma, utan vi har väl tagit fångar och varit misstänksamma mot folk som inte hör till vår egen stam och är olika oss själva. Vi kommer ju från det hållet och har ju då dessvärre inte utvecklats ifrån den här grupporienterade paranoian. Och det kan ju vara olika typer av grupper. Jag menar, vi har gängvåld, men det kan ju också då vara rasmotiverat att man får för sig att vi vita, vi är ju naturligtvis mycket bättre än personer som är svarta eller gula eller har någon annan religion. Jag menar, vi har väl gjort mesta möjliga i alla tider av de olikheter som finns och krigat och hållit på ett jävla ståhej.
Mm.
Och det kommer ju i min värld inifrån. Hur går det till att göra sig av med den typen utav paranoia och satsa på gemensam mänsklighet? Vi ska ta fasta på det gemensamt mänskliga. Hur ska vi hitta fram till det? Jag vet inte. Jag tänker på, det är en helt annan fråga, men alltså rasism finns ju naturligtvis, men den centrala frågan är ju, hur får man bort den? Hur får den mindre utrymme? Vad får folk att inte vara rasistiska? Och det har vi väl inte kommit på någon lysande lösning på. Jag menar, nu ska man då förebrå folk som säger fel saker. Man ska ta ifrån dem kanske deras utkomstmöjligheter och det ska vara ett väldigt ståhej. Men det fungerar inte. Och vidare, jag tänker, något som gjorde väldigt starkt intryck på mig, det var 20 år sedan nu. Jag fick Fryshuset och dess verksamhet visat för mig av kompetent folk. Väldigt bra verksamhet, eller gjorde väldigt gott intryck på mig. Men en av de killarna som skulle ta hand om mig där och visa olika saker. Alltså det gick genom vice vdn som jag hade kontakt med av olika anledningar. Det var inte Karlberg utan hans närmaste man. Och jag skulle få se allt vad de sysslade med. Och då var det en kille där som skulle vara med och visa. Och det var ju en tvättäkta före detta legist. Han hade varit föremål för det mesta alltså. Av uppfostran för att bli en... Men det hade ju ingenting hade fungerat. Men jag var ju intresserad av vad var det som Fryshuset hade gjort för honom som skilde sig från det som han hade varit utsatt för tidigare. Och det han sa då, det var: jag blev förmanad och förebrådd till utveckling i åratal. Och det gick jag i baklås av. Men här på Fryshuset, här fick jag förståelse och respekt. Alltså förebråd och förmanad. Jag menar, ta upp en gammal rasist och förebrå honom att han är rasist. Du vet ju själv, om du ska ändra någon dålig vana du har, så går det ju inte lättare om det inleds med en skopa ovett eller och säger att du är en dålig människa och en fruktansvärd människa och du borde skämmas, ditt jävla äckliga svin.
Mm.
Man blir ju inte mer samarbetsvillig av det.
Då blir man förbannad.
Ja, då blir man förbannad och tycker, skulle inte jag ha rätt att vara en inskränkt rasist om jag vill? Din jävel, dra åt helvete.
Ja.
Det är väl min mänskliga rättighet. Har inte vi rasister rättigheter?
Ja,
man kan ju tänka så. Va? Så att, hur går det till? Alltså, för knutarna sitter ju på insidan. Alltså man har ju då föreställningar som gör att man tycker att det är rationellt att ha den inställning man har. Hur ändrar vi människor? Hur hjälper vi människor att växa och utveckla? Då får man ju gå till sig själv. Alltså inte blir jag en bättre människa av att, vad ska man säga, att det inte finns förlåtelse. Att det inte finns nåd. Utan om jag har gjort en tabbe, så skulle jag vara evigt fördömd och hållen för att vara en sämre människa efter detta. Det är möjligt att jag skulle ha det krutet i mig, att jag skulle resa mig ändå. Men, och nu har det ju inte med rasism att göra, men man tänker ju på den här gamle Paolo Roberto som skämde ut sig. Då ska man ta ifrån honom allt.
Mm.
Eller Alexander Bard, när han häver ur sig några aggressiva påståenden, så ska man, ja, deplatforming eller vad det heter. Men hjälper det någon? Hjälper det någon? Jag tror det mera är en uppfostran i att man inte ska omfatta sina medmänniskor med förståelse och respekt för att komma fram till, alltså i min värld.
Men det är väl det att identitetspolitiken har ingen, det finns ingen förlåtelse eller försoning, eller man kan säga att kom igen, tänk om, gör rätt.
När jag såg framför mig en kvinna som hade blivit våldtagen, det var i det amerikanska rättssystemet, hon hade blivit våldtagen av en svart man och hon hade vittnat och känt igen en svart man som hon sa var den som våldtog henne. Men hon hade i den allmänna upphetsningen gjort en total felbedömning. Så att en oskyldig man fick sitta i fängelse i, jag tror det var 10-15 år, innan det uppdagades vem det var som hade gjort detta. Och det är ju en fullständigt förfärlig sak. Men det som de hade lyckats med, det var att de hade haft kontakt med varann. Och hon hade lyckats förlåta sig själv och han hade förlåtit henne. Och sen åkte de omkring och höll föreläsningar och annat kring detta. Detta är ju då ett tillfälle av otrolig personlig utveckling för båda. Alltså, kan man göra en sån sak i sitt inre, då är man inte samma människa längre.
Mm.
Så att, jag menar, vi har mycket som är oförlåtet och mycket som är svårt och som är ömma punkter och så vidare. Men ska man komma vidare och utvecklas, så måste det finnas nåd.
Mm, mm.
Alltså vi är inte födda ofelbara. Jag menar, de här personerna som dömer och fördömer andra. Ja.
Men ta till exempel när det gäller Bard här då, som är mycket fascinerande och genomtänkt herre, som vid något tillfälle där då spydde ur sig. Det var väl något Twitter. Twitter, ja. Jag brukar säga till min familj, vi har ju ett utedass i
sommarstugan. Ja.
Så jag sa, titta ner där, så här, om ni vill få syn på Twitter.
Jo.
Förefaller det mig. Jag vet inte om du är på det där Twitter.
Jag är inne och tittar lite grann. Jag har ett
slasktratt, verkar det vara.
Ja, men alltså det som är förvånande för mig, det är varför man använder, varför man är så aggressiv och häver ur sig sådana saker.
Ja.
Alltså jag personligen tycker jag att det är väl inte det minsta givande att säga till folk att de är idioter. Vad får man ut av det?
Nej.
Alltså jag personligen är jag ointresserad av det, utan jag tänker det att om jag träffar en idiot så tänker jag så här att det är något fel på mitt omdöme där. Jag borde förstå hur den här idioten har kommit fram till sina ståndpunkter som jag har svårt för att förstå. Jag har som tankeregel kan man väl säga att jag tror att alla har inför sig själva fullgoda skäl för att ha de uppfattningar de har. Och om jag kunde förstå det, då kan jag prata med vem som helst. Men så fort jag börjar att nedvärdera folk och tycka illa saker om dem, då kan jag inte prata med dem. Men om jag kan acceptera att de har tänkt, de tolkade erfarenheter som de fick, då drog de generella slutsatser och så vidare. Och om jag skulle kunna prata, jag känner att jag skulle kunna prata med vem som helst utifrån det, jag har inte något behov av att säga din idiot. Problemet måste man måste ju vilja ändras själv. Man säger så här, nu har jag dragit de här slutsatserna av livet, därför är jag cynisk, därför är jag aggressiv, jag ditten eller datten. Nu såg jag en granne från mitt barndomshem framför mig. Farsan hade tyckt vid något tillfälle att han var oschysst, och de började då prata med varandra om det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det gällde. Men grannen sa då, jag är sån mot livet och andra som livet har varit mot mig.
Jaha.
Och då tände jag, det tyckte jag var en... Jag höll ju med om farsans ståndpunkt att han hade varit oschysst. Men jag förstod ju att han hade ju haft massor av problem av olika slag. Hade jag inte räknat upp allt det, för då blir det igenkännbart. Men ändå, han hade varit hårt prövad av livet.
Mm.
Och tyckte liksom att det gav honom rätt att vara oschysst. Och... ja, de löste ju det där, men ska man få en ändring hos folk så måste man ju komma in i hur de själva motiverar att de förhåller sig som de gör. Och är man rasist så måste man ju komma till den där knuten där man tycker.
Men grejen,
ska få en ändring
är väl också på att många här nu blir anklagade för att vara ditten datten, fast de uppenbarligen inte är det. Jag menar i Bards fall, vadå? Mer mångkulturell och intelligent och beläst och klok och allt möjligt.
Ja, men han har ju någon slags aggressionsproblem eftersom han häver ur sig saker på...
men han, är ju,
han tycker ju det är kul kanske.
Det är så roligt att höra honom prata också, för det bara väller ur honom.
Ja.
Det känns som att hans skalle är på väg att explodera.
Ja, nej, men alltså...
Men det kommer mycket klokskap ut där ur munnen.
Ja.
Men ibland så kommer det väl snubblar.
Nej, men det,
men det måste man ju förlåta, tycker jag. Man måste ju se helheten och inte bara se... en enda pusselbit. Titta nu gjorde den här personen fel.
Nej, alltså jag håller med dig om det, att han är ju uppenbarligen en mycket intelligent och vettig person. Det är det intryck han gör på mig. Men han har ju inte tagit grundkurs 1 i diplomati, utan han tycker det uppenbarligen måste... att det är kul att provocera.
Jo, naturligtvis.
Ja.
Det är så jag tjänar mina pengar genom åren också.
Ja,
genom att vara provokativ.
Jo.
Sen plötsligt en dag var det inte så inne längre.
Men alltså att jag kom in på det där spåret har att göra med det här att det finns naturligtvis rasism eller olika typer av fördömanden av olika typer av grupper och folk och så vidare. Det finns ju mycket, vi gör det mesta möjliga av olikheter. Jag säger inte att folk är oskyldiga till det där. Och då menar jag att den centrala frågan är ju hur människan blir mindre på det där sättet. Alltså jag tror inte alls på identitetspolitikens metod att man ska brännmärka folk. Det kommer ju inte att leda till någonting.
Nej,
utan det kommer ju bara att göra folk rädda.
Jo, och vad får vi då för samhälle? Då trycker man ju ner allt under mattan och så, under ytan. Men vad brukar hända med sånt? Jag brukar säga det som när man har en bubbla i korkmattan och man trycker ner det på ett ställe.
Ja, luften är ju kvar.
Och så kommer det upp på något annat sätt.
Ja, nej, men så är det ju. Va? Men jag... Men samtidigt så känner jag väl så här att...
Jag brukar tänka, det är bättre nästan tvärtom. Ut med skiten och så får vi hantera den på något sätt.
Ja. Alltså, men alltså jag känner ju inte till USA så väl. Men det är klart att det blir komplikationer och tar generationer att hantera det där. När man började med att slå ihjäl urbefolkningen och sen flyttade dit folk från alla möjliga håll. Och sen så har man då tagit dit slavar. Det är klart att det är problematiskt.
Jo, men varför tog jag upp det här med Black Lives Matter då? Det är ju inte att jag är motståndare till att det ska vara rättvisa och så vidare med mera. Utan det är ju det här fenomenet att det uppstår såna här aktivismgrupper som jag tycker uppenbarligen hela tiden blir kidnappade av en viss sorts politiserad grupp människor. Jag vet inte vad det är som försiggår riktigt, men det känns jätteunderligt. Ja, då dyker upp en viktig fråga här och sen ballar allting ur på något vis.
Ja, du menar det blir inte särskilt sansat ståhej av det hela. Och så händer ingenting i själva sakfrågan.
Nej, precis. Ja. Det blir tokigheter på många sätt och vis. Jag har ju mitt standardexempel från där hemma nu. När våran skola var nedläggningshotad. Och då dök de här vänsteraktivisterna upp med sina plakat. Då skulle skolpolitikerna träffa föräldrarna. Men då satte de sig längst fram där och började skrika slagord. Vad vill vi ha? Trygga barn! Och så allting ballade ut till att vara liksom någon sån här politisk proteströrelse mot det här nedläggningshotet. Och då hamnade ju så att säga frågan om skolan var ju försvann ju. Från den där politiska agendan. Utan nu blev det viktiga var att vi nu samlades till protest mot etablissemanget. Och det är det som är det viktiga. Ungefär som man har försökt, det är ju svårt på avstånd. SVT litar inte på rapporterna från Portland här till exempel. Man har nattliga demonstrationer där de riktar in sig mot de här federala byggnaderna. Och jag vet inte, vill man avskaffa polisen också? Jag har lyckat till med det. Ja, vad blir det för samhälle? Vem ska då ringa? När, ja.
Hade vi inte en debattartikel om det här i Sverige, ja, med några forskare som hävdade att det skulle vara bättre med lokalt förankrade förhandlingar och så vidare. Jag såg att Brinkemo och grabbarna var ute och sa att de ville ha tillbaka till klansamhället.
Ja.
Och hur trevligt var det? Jo, nej, men alltså det finns ju flera saker i detta.
Det är inte bara sånt polisen gör. Ja.
Nej, men alltså det finns ju, de tar till exempel Nordtugg för narkotikainnehav. Det är ju norska polisen, men det har du kanske missat.
Nej, jag har missat det.
Ja, Peter Nordtugg har åkt dit för fortkörning och kokaininnehav.
Oj då.
Ja. Så det gör också polisen. Jo, men alltså det här med
poliser är väl också människor.
Ja, men det är väl bra att det finns polis. Hur skulle det se ut annars? Men alltså, politik är ju komplicerat på det viset att det handlar ju... Varför är folk missnöjda? Den frågan kan man ju... Alltså, varför är det så lätt att få igång missnöje? Jag vet inte. Det är ju ganska intressant att så fort det händer något som du säger så flammar det upp och det finns folk som är förbannade och det demonstreras och det ska slås sönder och... Ja, varför är människor missnöjda? Politik handlar ju om att hantera missnöje. Och så att man kan, jag tycker ju, alltså jag har en viss förkärlek för bråkstakar på det sättet att det säger ändå någonting om vad som finns under ytan. Alltså det är ju ungefär som den städade personen som tar sig några supar för mycket och sen plötsligt häver ur sig det som de har gått och klämt med i 10-20 år kanske. Så några sanningens ord. Så att, ja, varför finns det så mycket missnöje? Jag har inget direkt konkret svar på den frågan så att jag skulle kunna fixa det. Men jag tänker alltid så, det här måste ju vara något som är instängt. Eller så är det, om det inte är det utan det bara är personer som tycker att de har, alltså det blir ungefär som insekter. Alltså Jag vill säga det att lägger man hästskit på golvet så är ju frågan, varför är det så mycket flugor här? Mm. Och man förebrår flugorna och man, ja, man har lagt skit där, så därför har det kommit flugor. Alltså det finns ju något samband med hur folk upplever sina liv, tillvaron. Varför, massor av konspirationsteorier är ju ute och går, va? Och mycket avsky mot olika politiska ledningar och misstro. Och då är frågan, varför är det så?
Mm. Ja, jag har en helt annan teori.
Ja,
och den kommer från Maos lilla röda, de här sekteristiska vänstergrupperna som, jag menar, det var väl när han gick ihop med Chiang Kai-shek där för att driva ut japanerna. Jag umgicks ju i min ungdom med några såna här SKP-are och KPML-ärare och allt vad det var. Och de pratade hela tiden om det här, de här utomparlamentariska aktionerna som de skulle göra. Det vill säga, de hade ju inget politiskt inflytande i etablissemanget, i politiken så att säga. Så därför var man ju tvungen att engagera sig runt såna här enfrågegrejer och så väcka det här upproret och så dra igång de här demonstrationerna. Och i Luleå hade vi ju, när det begav sig, den där 7 aprilrörelsen, folk skulle samlas. Och till och med raggarbilarna var ju med, vet du. Vi skulle demonstrera för jobb och
sådär. Men alltså, jag tänker så här då.
Så att varje gång det dyker upp en sån där fråga, då är de väl jätte på hugget, de här vänsteraktivisterna. Ja, nu kör vi. Där. Vi ska gå in i Black Lives Matter-rörelsen.
Men så kan det väl vara. Men i min värld är det så att utan ved så är det svårt att få fart på elden.
Ja.
Alltså det måste finnas folk som dras med i det hela.
Jo.
För tänker man, anledningen att du och jag inte är med i det där, det är ju att vi inte är tillräckligt missnöjda eller tror på det där.
Missnöjd kan man vara, men jag tror inte på aktivismen som metod. Sådär.
Nej. Och därför är du inte med.
Inte den sortens aktivism. Det här som vi gör nu är väl en aktivism, kanske man kan säga. Starta en YouTube-kanal och ta upp frågor och diskutera dem.
Men alltså
istället för att måla plakat.
Ja, men alltså jag kan ju tycka att det samhälle vi har och den inriktning vi har gör sig förtjänt av olika typer av svårhanterade protester. Jag tycker ju inte vi lever i idylien, eller att de politiska att det politiska systemet verkar ha koll på vad man sysslar med och en inriktning mot en bra framtid och så.
Nej, det kan jag hålla med om.
Ja, alltså det verkar ganska villrådigt i min värld. Eller rejält villrådigt. Och att vi har en inriktning som inte är hållbar. Vi klarar oss ju ganska bra i Sverige. Men alltså globalt sett så, det är trouble ahead. Man ska prata utrikiska.
Om du får välja då, är det aktivisten eller Löfven?
Nej,
varken heller skulle jag ju säga.
Ja, Löfven, jag har ingenting emot Löfven. Man är ju tvungen att hantera politiken utifrån majoritetsförhållandena i riksdagen. Vad ska man göra när man inte har majoritet? Jag menar, många i den politiska debatten anklagar ju statsministern för att han inte bedriver den politik som han skulle kunna bedriva om han hade majoritet. Och hade han majoritet så kan de anklaga honom för att han är diktator och bedriver den politik som man har när man kan göra när man har majoritet. Så politik är väldigt svårt. Jag menar, man håller ju på här nu då med till exempel migrationspolitiken och försöka få då en balanserad överenskommelse accepterad av riksdagen. Men så ska man värna om sin regering också. Och då har man Miljöpartiet där. Det är ju, alltså det krävs ju förhandlingsakrobatik i den högre skolan. Jag avundas inte honom. Och så kan man stå utanför och säga att han är en idiot. Jo visst, men han kan ju gå med. Mm. Han kan ju göra en överenskommelse med Moderaterna, men så förlorar han regeringsunderlaget.
Ja.
Så att, ja, det är inte enkelt.
Ja, det var inte det jag var ute efter. Analysera regeringspolitiken.
Nej, men jag tycker att båda måste ju finnas. Det måste ju finnas några som försöker att hålla skutan på gång. Mm. Och sen så finns det aktivister som håller på och bråkar. Och så finns det personer själv. Min personliga strategi är ju att arbeta så gott jag kan för det jag själv tror på. Men sansat. Jag vill ju att det ska vara att förändring sker genom dialog, genom att man förstår saker och att man inifrån sig själv, när man har fattat någonting, ändrar sitt beteende. Alltså att livet är utveckling och personlig utveckling och fördjupad förståelse, och det sker i respektfull dialog. Jag menar, om jag tycker att du har fel i någon fråga, inte fan hjälper det om jag ger dig en snyting.
Nej.
Utan då får vi ju gå in i detaljer kring varför man har de uppfattningar man har. Det är för mycket polariserat ståhej i min värld. Och för mycket idiotförklaringar i debatten. De allra flesta människor är ju ärliga i den meningen att de talar om hur det ser ut från deras titthåll. Det är ju, man säger ju inte något annat. Det är klart man kan vara någon köpt lobbyist och driva något som man inte tror på. Men det får man ju illa av i sitt inre. Alltså människan mår ju inte väl av att sälja lögner om man, utifrån sitt eget perspektiv, sånt som man tycker är lögner. Utan en människa mår ju bäst av att vara helhjärtad. Man blir ju sjuk av att göra saker som man inte innerst inne tror på.
Ja, just det.
Ja, så att ska man få någon förändringstillstånd så måste ju det vara grundat i folks inre.
Ja, just det. Jag tänkte att jag skulle argumentera mot mig själv då, irritation eller frustration som jag känner. Jag tänker på 68-rörelsen och den var väl full av aktivism.
Ja.
Alltså men den ledde ju, tycker jag, till ett gott uppror mot det här auktoritära 50-talssamhället som det har vi diskuterat tidigare.
Men jag var ju delvis med i det där. Jag brukar ju säga att jag missade 68. Men delvis håller jag ju med dig om det, att det var ju uppror mot det auktoritära. Det var det ju. För jag vet ju hur det var att gå i skolan på 50-talet och sånt där. Så att,
men det kanske kommer något gott ur de här protesterna så småningom.
Ja, alltså jag tror det. Jag har ju inte känt in på bara kroppen hur attityder... Alltså jag kan ju säga att det mesta drivs ju för långt. Själv är jag allergisk mot det här med offertänkande. Och, för jag tänker så här att... Alltså har man accepterat att man är mindre värd, så vill man ju då ha upprättelse.
Mm.
Men problemet är att det är en konstig mekanik i detta psykologiskt, så de flesta tror aldrig på den upprättelse de får. De tror mer på sin egen nedvärdering av sig själva. Så att upprättelse kan man få hur mycket som helst, men man blir fan nästan aldrig nöjd. Kollektivt sett är det på det där viset. Alltså, det kan man ju säga, det är samma kollektivt som personligt. Alltså, det är en djup inre sak att återvinna känslan av självrespekt. Om man har blivit behandlad på ett sätt så att man tycker att man är sopa, som det vore lika bra att man inte fanns, så är det enormt svårt att komma i kontakt med de djupa nivåer av sig själv som gör att man känner att man är en fullvärdig människa som alla andra. Och att vi är jämlika här. Vi har lite olika kunskaper och vi ser lite olika ut och vi har lite olika kläder och kanske lite olika hudfärg. Men vi människor är lika och vi har alla, det är full respekt för oss alla. All nedvärdering av andra människor är fel, men det går inte. Det händer i det inre om man ska återvinna sin självrespekt.
Mm. Det du säger i mina öron låter som att det funkar inte att vara ett offer.
Nej, det funkar inte.
Nej.
Man kommer inte, alltså att man måste upprätta sig själv. Alltså för det här att säga, ja men jag kan inte göra detta för jag har blivit så illa behandlad. Man kommer aldrig ur det.
Mm.
Det måste hända någonting inom en själv där man ser att jag är fullvärdig. Även om jag blir behandlad som en sopa, så är jag i kraft av den mänskliga. Jag är människa och jag är inte ett endaste dugg mindre värd än någon annan människa.
Jag är ju superintresserad av dramaturgi och följt det ända sedan Aristoteles tecknade ner berättarkonstens regler. Jag har ju tänkt så här att det var ju inte Aristoteles som kom på det där, utan han var den första som tecknade ner det. Ja. Förmodligen var det tusentals år har man suttit vid lägereldarna och berättat historier för varandra. Och då måste ju ha den här strukturen, att det är en huvudperson som råkar illa ut och som råkar ännu mer illa ut. Och så råkar ännu mer illa ut tills det kommer till en punkt, the point of no return, när man säger nej, nu jäklar.
Ja.
Nu måste jag ta itu med min situation. Jag klarar, det funkar inte. Det här sättet som jag har hanterat mitt liv på hittills, det fungerar inte.
Nej.
Jag måste prova en annan metod.
Ja.
Och resa mig mot antagonisten då, som är den som har orsakat de här...
Ja, men som hjälper mig att bli en värdig människa, man kan ju säga.
Ja, egentligen.
Ja, egentligen.
Men det är ju resningen och resning och rening, katarsis. Och, och så kommer det till huvudvändpunkten där man liksom gör upp med det här.
Ja, men det finns ingen annan väg ur detta. Man kan inte köpa det med menlösa deklarationer från folk som tycker synd om
en. Nej, nej. En dramatisk berättelse ska ju inte sluta med att den där stackaren som du gick illa för, att då kommer en massa snälla människor och säger, ja, det var ju jobbigt för dig det här, att det drabbade dig, det här hemska.
Utan, ja, du är ju verkligen ett äkta fiasko.
Du är ett offer och vi ska ta hand om dig. Då åker ju dramat ut i ingenting. Då rinner det ut genom...
Nej, det är som att kissa i byxorna.
Golvbrunnen.
Ja.
Och ju mer jag har tänkt på det där, ju mer jag har grubblat över dramaturgin som fenomen, så har jag alltid tänkt det som en representation över. Det är så här vi måste hantera våra problem i livet. Och böcker vi läser och spännande filmer vi går och tittar på bio eller... Vad det nu är ju också då att det är ju de här protagonisterna är ju representanter för oss. Ja, de alltså, visar väg.
Ja, alltså kris, spänning och genombrott. Ja. Transformativt genombrott. Så är det bara kris.
Och när allting ser som mest hopplöst ut.
Så kommer det någonting.
Ja.
Och det har ju att göra med att man har... Alltså den upprättade, fulländade människan finns ju närvarande. Man har, av någon jävla anledning så har man inte tagit sig själv i besittning. Och så får man en massa skit på sig. Och så måste man göra något kreativt av det. Det finns ingen annan väg. Mm. Det är universellt mänskligt. Sen kan man ju då zooma ut från det också och säga, men varför är det så? Är det inte synd? Och, de frågorna får man ju ta upp med den som har programmerat människotillvaron.
Och det här gäller ju alla konflikter i dramat. Det är ju, av med jobbet? Eller?
Ja, man kan ju naturligtvis supa huvudet av sig och tycka synd om sig. Ja. Eller man kan säga... Alltså det finns ju
du har supit ner, frun har bara lämnat dig, barnen bryr sig, du har ingen kontakt med dem längre. Det är ju därför vi ser protagonister som är i det läget. Så ofta i dramatiseringen.
Alltså jag håller helt med dig om detta.
Men nu gäller det att hälla ut... spriten i vasken och resa sig.
Ja. Och det finns ingen annan väg, för det är ingenting annat som gör intryck på en. Därför att ens självtvivel och ens självdestruktiva tolkningar av sig själv, de kommer alltid att ta över. Även om man kommer ju in på det här när det man kallar u-hjälp och olika sådana där saker. Mm. Man måste ha det inifrån sig själv. Va? Man kan bara hjälpa folk och hjälpa sig själv.
Jo, precis.
Och det går inte att tycka synd om, funkar inte. Alltså medkänsla är ju inte att tycka synd om, utan medkänsla är ju något som väcker ens tro på sig själv och att man kan resa sig ur sin jävla skit och skapa något vettigt. Va? Mm. Och hålla på
och
skylla.
Och inte genom att antagonisten ändrar sig.
Nej, den får skjuta sig själv.
Precis. Fuck antagonisten.
Ja, antagonisten har sina egna problem.
Ja.
Han kan vara protagonist nästan.
Och det är det som jag tycker identitetspolitiken ofta går ut på. Det är att antagonisten ska ändra sig. Rasisten ska bli snäll. Eller vad det nu är.
Det funkar inte. Och det är av någon anledning. Ja, men alltså det är ju en intressant tanke det här. Vi kanske ska, det som pågår på ett metaplan är kanske att vi ska lära oss att antagonisten, det handlar inte om antagonisten, utan det handlar om de som är utsatta för antagonisten, och antagonisten blir ju väldigt svag om ingen går på, om alla är så starka så att antagonisten inte kan koppla grepp på oss.
Nej, då blir det ingen konflikt.
Nej.
Då blir det ingen drama.
Nej, då blir det ingen drama. Nej. Så att om man slutar spela offer, där har vi faktiskt en nyckel där till. Alltså, det finns ju ett talsätt som säger att sådant leder ska sådant smörja ha. Alltså när man sitter där och tycker synd om sig själv och tycker att det är väldigt orättvist det här som har drabbat mig, och det är den och den personens fel eller systemets fel eller detta, och här sitter jag som det 100-procentiga offret. Då ska man slå den där talsättet i synen på sig själv. Sådant leder ska sådant smörja. Och, alltså det är inte lönt. Man kan, får inte tänka sig själv som offer. Utan då ska den här urkraften som man har inom en väckas. Sen är det klart att jag menar, det är ju alltid okej att misslyckas. Det är ju som det är med det mänskliga. Det finns ju tragedier där.
Det är därför jag gillar Kalle Anka så bra.
Ja, det är det dramatiskt.
Det mesta går ju åt helsike för Kalle Anka. Men ibland...
Ibland?
Ibland får han riktiga vinsten före Alexander Lukas.
Ja, ja. Jo, men alltså, det här är... Ja, men alltså, jag blir riktigt upphetsad över detta och tänka det här att det här är en kollektiv... Alltså, då ser man identitetspolitik är... det är någonting helt annat än vad de som driver det hela tror att det är. Om vi har det här perspektivet på det, så är det i själva verket som en enda stor psykoterapi där alla klagar ska bli starkare av att inse att det här kommer inte att funka. Det här är dödfött. Vi måste komma till den punkten när vi inser att vi har... Det här att ge andra skulden för min belägenhet, det kommer inte att hjälpa mig. Utan jag får lyfta mig själv i håret och känna min egen styrka som människa.
Mm.
Och resa mig upp.
Fast det kanske aktivisten säger då, att det är just det vi gör.
Ja, ja, men du vet ju vad jag säger om det. Alla måste få hålla på tills de tröttnar. Alltså...
Ja, det har du sagt förut.
Jo, men alltså vem vill bli mästras av andra personer? Alltså när det börjar att funka så vill man ju köra sin egen grej. Även om man håller på med något dödfött, så vill man ju bli övertygad själv om att det är dödfött. Så länge man tror att det inte är det, så fortsätter man ju.
Mm.
Och sen kommer punkten, det här var dödfött. Det här var kontraproduktivt. Det här hade varit... Det enda fördelen med att göra detta, det var att jag behövde så här lång tid för att komma på att det var dödfött. Det var enda fördelen med det. Men nu har jag verkligen fattat att det är dödfött. Så nu gör jag det aldrig mer. Ta en lärdom som sitter som berget.
Ja, ja, men vi avslutar med de orden, tycker jag.
Ja, det är bra.
Tack så mycket, Kalle.
Ska vi ge varandra en armbåge då?
Ja, det gör vi.